Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag... Jag hade tränat för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla meta!
Hej, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Sports podcast. Inget sommaruppehåll här, som många poddar har jag uppfattat det gör. Tar ett sådant. Det gör inte vi. Utan vi hänger på längst ut i Göteborgs skärgård bland annat.
Ja, just det. Här sitter jag på Vrångö.
Ja.
Göteborgs norra skärgård.
Ja.
Lite regn och sådär. Men det finns ju Strindbergs röda rummet att läsa till exempel.
Det finns alltid grejer att göra. Ska vi börja och tacka igen för bidrag på via Patreon och annat. Och återigen uppmana folk att kanske fortsätta att göra så, och vi vill ju som sagt bli 100 prenumeranter innan sommaren är slut, så välkommen in och kolla hur det hela går till på totosport.nu. Där ligger ju Magnus Dahlbergs exemplariska film på hur man går tillväga och beter sig för att bli en prenumerant via Patreon. Det tackar vi så mycket för. Vad vill du börja annars? Var det någon som stack ut?
Sandmotör.
Ja, visst.
Ja, vad säger vi?
Alltså, det märkliga var ju att han tillhörde ju de bästa i fjol. På något sätt, vi pratade väldigt mycket om honom. Och han tillhörde ju mina favoriter i treårskullen naturligtvis förra året. Och så blev vi helt plötsligt, eller i årsdebuten, totalt bortdribblade. Blev vi. Han skulle inte ha någon chans i årsdebuten.
Nej.
Han vann med stor galopp, och han vann inte bara med stor galopp, han vann överlägset. Nu tror jag inte att det var någon som avsiktligt lurade oss, utan hästen förvånade nog inte bara spelarkåren utan även ägare och tränare och kusk, allt vad det var.
Det låg allt så lågt inför...
Ja, det gjorde det. Och han borde ju, med tanke på sina tidiga meriter, varit favorit nästan, men det var ju långt ifrån. Nej, jag fattar inte hur fort benen gick över upploppet. Kan man springa sådana snabba steg alltså? Det
är han och hos ho.
Ja, men alltså efter sprunget hoppat och kommit i kapp och sen, alltså det var ju enormt imponerande.
Då klättrade han dessutom upp här och blev derbyfavorit. Det kanske han var på förhand också, det vet jag inte, men enligt spellistan är han ju då nu derbyfavorit.
Till oddset
3,50, är det någonting du tar i detta nu?
Ja, det kanske man kan få samma dag som derbyt avgörs på Jägersro, trots allt.
Ja, det brukar bli så till slut.
3,50 var ju lite fegt.
Exceptionellt klent.
Ja, fegt skulle jag vilja säga. Ja, Hoso nämnde du.
Ja.
Det var ju alltså, det är en detalj där i det loppet som helt avgjorde. Och det var, alltså det var inte hans spurt som avgjorde, utan det var den lilla detaljen efter en kort bit. När Örjan lyckades mejsla ner honom strax innan Björn Goop skulle ta den positionen med Moni Viking. Det handlar om ett par, tre centimeter. Annars hade Moni Viking kommit ner där i den perfekta positionen. Den Örjan såg Björn passerat i döden, så det avgjorde absolut loppet, samtidigt som det fanns ju egentligen inte förlust för Very Kronos som loppet blev. Och så kommer den här Hoshodo.
Vad tyckte du om hur han såg ut i lördags? Du har ju klagat på Very Kronos uppträdande, Magnus.
Jag vet inte.
Att han inte var som bäst, att han inte är som bäst.
Jag tycker inte att han rör sig bra. Jag tycker liksom bak så tycker jag inte att det är... Jag vet inte. Gå tillbaka och titta på hur han såg ut förra året. Man kanske var så blind av att han gick felfritt plötsligt och var så glad för det, så att man inte brydde sig om hur han såg ut. Jag vet inte. Men nej, jag tycker inte att han ser inte 100 ut riktigt sådär. Det är någonting, känns det som inte är riktigt bra. För det är ju svårt att se att han ska förlora ett sånt här lopp om han är bra.
När han var som bäst i fjol så gör han inte det.
Nej, men han är ju på väg där i sista sväng då, när det går undan med Björn utvändigt där och allt. Alltså det finns ju lite små galopptendenser hela vägen in och huvudet lite snett, och han gör ju ett jättebra lopp liksom ändå, men det är inte den Very Kronos som du säger som vi såg förra året när han var som bäst. Och det säger ju naturligtvis mycket om vad han kan, men det är han kanske är hård, men samtidigt
kanske kan dra slutsats att allt inte står rätt till när man efter loppet hörde Erik Adielssons oerhörda besvikelse.
Ja, även han inser att det ska inte gå att förlora.
Ja. Och det sa han ju alltså också, att ja, det här kunde jag egentligen inte förlora, men ändå gjorde han det, va? Och det är möjligt att det är någonting då som inte är... Sen är det ju hästar och människor och allt vad vi håller på med. Man brukar säga det är djur vi håller på med, ja, just det. Det är djur vi håller på med. Men det räcker att ha en dålig dag så förlorar man ett sånt lopp. Eller dålig dag, en lite mindre bra dag. Samtidigt som Hoso, det var ju länge sedan vi såg han så satans pigg alltså.
Ja, han såg fin ut innan. Jag satt och tittade på oddsen där och kände det. Ja, fasen, 7. Men jag var ju så väldigt inne på Moni Viking, så att de 7 gångerna där var... Det räckte inte. Jag gick på Moni Viking i alla fall. Men han såg väldigt fin ut innan, Hoso. Väldigt fin.
Ja, det var kul. Och det var kul för alla inblandade, tycker jag. Passia gick ju inte minst.
Ja, kul för publiken. Absolut. Också. Den stora publiken med stora.
Vilken publik?
Ja, ja, de som stod framme vid staketet, konstigt nog, trots alla vakter.
Folket.
Ja, det var några stycken i alla fall, trots alla dessa dyra vakter. Ja, så är det.
Ja, då fick de inte stå vid staket.
Nej, alltså hela grejen var ju att de fick... Nej, de hade 2x2 meter, tror jag de hade var, och en stol. Det ingick ju de här 499 kronorna på ståplats.
Men man får inte stå, man måste sitta.
Ja, det får man ju, precis. Men dessutom gick de ju fram och stod vid staketet och förklaringen till att
biljetten... Men fortfarande får man inte stå.
Nej, det är... Jag vet inte. Det är så kanske.
Så är det.
Ja, men det är märkligt.
Jag förskansas med en biljett till nästa tisdags travtävling på Jägersro. Min förhoppning är att kunna sitta på läktaren där. Inte riddarsläktaren, men den andra.
Då finns det märkta platser där, gissar jag, och så avstånd mellan platserna och så vidare.
Mm. Ja, vi får se.
Nej, men det jag tycker är konstigt i alla fall, det är ju att förklaringen till att de här biljetterna kostade 499 kronor, bortsett från att stolen kostade då tydligen i inköp 199 kronor, tror jag läste. Men det är ju att det var så mycket vakter som var tvunget att vara där för att bevaka så att man följde reglerna. Och det var ju inte ens utsålt, och ändå fanns det inte vakter som då såg till att folk inte gick och stod framme vid staketet. Nej, men det är märkligt. Jag tycker att det är jättemärkligt, för det var ju så oerhört noga nu när man öppnar upp. Förlåt, när man öppnar grindarna. Ja. Och då tycker jag ju att det är lite konstigt, för det är som sagt förklaringen till att det var dyrt. Det var för att man var tvungen att ha så många vakter där. Och nu hade man ju inte alltså sålt alla biljetter, så det måste ju ha gått dåligt det här då, tyvärr.
En vakt och en stol per publik.
Jag kan inte om det klandra, jag vet inte, de stod där två personer.
Ja, men det spelar ju ingen roll, det är ju väldigt enkelt. Man gör upp med ansvariga myndigheter att ni får göra så, om ni vill ta in så här så får ni göra så här, och så, då struntar man i det. Och jag menar, ska vi strunta i det, ja då har vi ju pandemi länge. Det är ju jätteenkelt. Alltså, då behöver man ju inte ha några regler. Då kan vi ju springa fritt. Jag tyckte det var oerhört märkligt att man inte kunde få folk att sitta där. Sen tycker jag det skulle vara jättetråkigt att sitta på en stol på platserna naturligtvis.
Ja, men det kanske är hela skälet till att det inte går att sälja 500 platser. För vem fan vill gå på trav och sitta med röven i en vilfotölj en hel dag?
Ja, nej, inte jag i alla fall.
Bilstol. Stol. Nej, inte jag.
Hur gör man om man ska gå på toaletten? Och...
Ja, då får du ta din stol med dig.
Det var en toalettstol.
Så man får in en 20-åsare, några hundra på en 20-åsare, då får man inte ställa sig upp och jubla.
Nej, just det.
Detsamma, jag är på fotboll i fredags. Och jag satt på ståplatsläkten, men jag fick inte ställa mig upp när jag tyckte att jag ville jubla. Det gjorde jag ändå, liksom Bodenpubliken.
Upstate face igen då.
Ja.
Var det samma häst som förra veckan? Är vi säkra?
Det var väl ännu bättre.
Ja, men var det samma facehäst?
Ja, det vet vi inte. Det var någon loppet efter. Så hade... ja. Men nej, han är så läcker så det är ofattbart.
Ja, vilket lopp alltså. Det... hade man inte sett det förra loppet, då hade man ju naturligtvis tänkt så här att ja, men, vad är det här? Det här går ju inte. Men nu tänkte man, det här blir ju... Han slår i alla fall Cab Lane. Och sen fanns det ingen mer att slå. Algotsonet fungerar tyvärr inte alls.
Adrian Collin hade väl sagt att du, om jag läser rätt, att det spelar ingen roll hur du kör, du vinner ändå. Och det hade Erik uppenbart lyssnat på. Lagt över det ansvaret på Adrian Collin att jag kör så här, får vi se om det går. Och det gick.
Ja, men vi skämtar om det här och jag är kanske lite löjliga och lustiga. Men på riktigt borde det inte finnas en diskussion kring de här Kenneth-namnen. På söndag kommer det ut en facehäst i Kalmarsundsdagen. Är det någon som på uppstuds kan redogöra för vilken det är? Den heter Ultion Face. Vilken är det?
Ja, det är ingen av dem som var med i Boden. Nej, jag har gett upp det sedan lång tid tillbaka. Det är inte bara Face utan det är Bocco och det andra också.
Ja, det borde finnas.
Star och det är... Ja.
På tal om Jägersro så är det ju lite stökigt där för dagen, kan man säga, va?
Ja.
En sparkad medarbetare på oklara, vad det verkar, ganska lösa grunder. Och som nu stämt banan på stora penningbelopp. Och så det här lånet då till en av banans taltränare som Kvällsposten ju avslöjade för någon vecka sedan eller två.
Nej, men det fanns inget lån. Det fanns inget lån, det hörde jag. De har inte lånat ut någonting. Så det där måste vara fel. Nej, de har inte lånat ut någonting.
Och sen då det som Magnus just nu visar på. Att ja, när det väl pappret kom i handen, då fanns det plötsligt.
Då heter det så att hon hade missuppfattat frågan, Kerstin Pettersson Brodd. När det gäller lånet så har jag inga synpunkter på det. Tycker Jägersros styrelse att det är värt att låna ut pengar till Per Nordström av olika skäl och det inte är något brott mot stadgarna, så tycker jag det är helt i sin ordning. Sen är det ju så att de förnekar det som blir stötande. Men det här med att travträna på olika banor favoriseras av sitt eget sällskap. Det är samma som man anställer en fotbollstränare eller fotbollsspelare. Man betalar, bjuder över och så vidare. Alltså det har förekommit i alla tider i travet. När Sören Nordin varje vecka åkte till Mantorp i Mantorps ungdom, så ska ingen tro att han gjorde det utan en dressör från Mantorp. När Jocke Persson i år igen lockade Åbys storkuskar till den lilla banan där uppe, så var det av banat där med en dusör, en muta, en krogkväll, några hotellrum och kanske lite ersättning, resersättning. Så det har varit i alla tider. Sen handlar det om väldigt stora pengar här, men för Jägersro var det viktigt att ha kvar Per Nordström på banan av flera skäl, bland annat att han har 40 hästar i träning och det ger en stor intäkt för Jägersro. Och att han dessutom numera är en av banans mer framgångsrika. Jag återkommer till det. Att det tycker jag inte man kan ha några synpunkter. Klart man kan ha synpunkter.
Även om det kan ha berott på tidigare liksom, att man inte har skött sina kort, ja, att man inte har lyckats betala in skatt och så vidare. Det är ju, ja, det är ju en fördel gentemot övriga tränare.
Ja, men så är det, allt vi gör är fördel mot övriga tränare. Alltså Berg fick hjälp av OB, alltså tränare som byter bana får hjälp med stallbyggnader, med hyror och så vidare. Det är som jag, alltså om man betalar en fotbollsspelare 1 miljon, en annan 500 000, jag kan inte se det så faktiskt. Sen om han har misskött sig tidigare, men uppenbart är det så att Jägersro vill ha kvar honom, han var en knipa, vi hjälper dig mot en dessutom en ränta som, om jag läste rätt, som inte du kan få om du går till banken, en högre ränta än bankräntan, och dessutom är säkerhet som gjorde att Jägersro inte tog några risker. Men hur man kan vara så fruktansvärt i dessa tider där man alltid blir avslöjad, nästan, eller ofta blir avslöjad, att man då står och förnekar att det har inte hänt som Kerstin Pettersson Brodd har gjort.
Nej, och det är då man undrar. Nej. Naturligtvis. Det är ju det som gör att man undrar. Det är, jag köper det du säger, Lennart, alltså din åsikt. Den kan jag köpa i grunden, men det är ju det här att när de väljer att säga att det inte är så först och sen när det här läggs fram, ja, då har man missförstått frågan, och det måste ju vara varit en väldigt otydlig fråga i sådana fall om man missförstår den.
Nej, men, och då blir det här misstänksamheten. Där finns en hund begraven. Men så här, så det är inte bara i transport, men mycket i transporten. Allt ska förskönas. Alltså, man glider gärna på sanningen. Förskönar alltihopa. Det ska inte framstå i en sämre dager. Vi såg det förra veckan när Robert Karlsson utsågs till sportchef i SD. Det fanns två kandidater som hade tackat nej när Robert tackade ja. Robert behöver inte vara en sämre sportchef för att han var nummer tre. Han kanske till och med är bättre än de andra två. Det vet vi inget om. Men Maria Kron måste ändå säga nej, det vet jag inget om. Det har nog hänt tidigare i den här processen.
Nej, men det är som du säger, det är ju samhället i stort som har hamnat där på något vis. Vi ser det överallt ju, i politiken, inte minst i dessa dagar. Jösses. Sociala medier och i människors beskrivningar på LinkedIn. Liksom det, allt ska framstå som något slags, ja, som du säger.
Man, varför inte stå upp och säga att Robert Karlsson var nummer tre, men vi tror ändå väldigt mycket på honom. Istället, nej, han var nummer ett. Något annat vet jag inte. Och det har ju varit så i det här evinnerliga följetången med Propulsion. Det har ju varit glidande på sanningen hela tiden. Så jag förstår inte. Ja, jo, det gör jag. Jag förstår.
Nej, men det är det som jag säger. Det har ju blivit en slags livsmotto att skönmåla och slira med sanningen. Inte minst i transportens journalistik och sådär. Det är märkligt.
Ja, man kan ju bara säga att det blir ju inte...
Jag fattar inte hur man kan stå ut med sig själv. Liksom. Jag kan aldrig få in det i mitt hjärta och min själ. Liksom, att jag förfogar hellre över en tunn plånbok än att gå med på det. Jag klarar det bara. Liksom.
Nej, men till slut så blir det ju ett normaltillstånd, en vana.
Ja.
Ja, man kan ju bara, det är ju som sagt, det skapar ju inget förtroende, och man kan ju bara inte låta bli att tänka på hur ofta kommer det saker ur de här personernas munnar som inte heller är sanna. Det är ju...
Det är noll trovärdighet.
Klarar du en lögn en gång så kör du en lögn nästa gång också. Till slut, så, som Lennart säger, då är det ett normalläge och du omger dig med folk som är likadana, så att de litar väl inte så mycket på varandra heller och hugger varandra i ryggen när det blir kris liksom. Det gäller ju att på något sätt sådär, det gäller att stå sist kvar. I bästa fall.
Så är det. Ska vi apropå det då, ska vi ta upp två stycken rätt bekanta fall, eller i alla fall ett som vi har kontroll på. Dels hade vi ju det här fallet med Järvsö, heter det nu då?
Järvsö Tekno.
Som alltså testades för lämnade ett dopingprov i januari, var det va? Och resultatet kom nu i juni.
Det kan
efter drygt fem månader kom resultatet.
Och hur blir det så?
Hur blir det så?
Handläggningstiden, alltså det är ju ett hot mot rättssäkerheten i alla sammanhang när handläggningstiden blir för lång. Och det ser man ju i civilsamhället, att man får ju kortare straff om handläggningstiden i domstol och så vidare har varit lång.
Mm.
Och det är väl ett tecken på att vi måste se till så att de åtalade får en handläggningstid som är vettig, normal. Jag vet inte vad som är normalt, men det låter ju jäkligt långt. Och då varför blir det så då? Vem har ansvar för det?
Och då har vi bara snuddat vid det hela, eftersom vi har ett fall som är tre resor värre, typ. Den 22 januari vann hästen Power Memphis ett monterlopp på Solvalla för sin tränare Daniel Hansson, B-tränare på Gävle. Efter loppet togs ett H-prov som i analysen av A-provet visade på för substansen testosteron, vilket inte ska förekomma i håret. Och testosteron är alltså ett manligt könshormon som är också originalet till de här då syntetiska anabola steroiderna, om det nu var det handlade om. B-provet visade sig i slutet på juni också, ja, det blev också positivt, så det konfirmerade helt enkelt fallet. Ett år senare, där vi är nu, har fortfarande ingen dom kommit. Jag kontaktade därför SD, Svensk Travsport, i frågan och fick efter lite omvägar till slut svar av Göran Wanman.
Men du bollades lite fram och tillbaka.
Jag bollades lite fram och tillbaka, gjorde jag. Men till slut fick jag svar från Göran Wanman att det på torsdag ska upp, ja, i stad.
Svensk
Travsports ansvars- och disciplinnämnd. Ja, det kan ju vara så att det skulle upp på torsdag, men det är ändå ett sammanträffande, kan man säga.
Ja, oavsett det så är det ju fullständigt oacceptabelt.
Ett hårprov, alltså, som kan då handla om anabola steroider som tar 1,5 år, och en tränare då som får fortsätta.
Ja, min fråga är, den här tränaren som jag inte vet vem det är, men har han varit borta från travsporten den här perioden, eller har han andra hästar som har startat?
Han har 7 hästar på träningslistan, och i år har hans hästar gjort 24 starter totalt. I fjol gjorde hans hästar 90 starter totalt.
Så den här tränaren har alltså under den här handläggningstiden misstänkt för att ha dopat en häst med anabola steroider eller
testosteron.
Har han alltså kunnat fortsätta att tävla som om ingenting hade hänt?
Så är det ju.
Amen. Hallå.
Ja, det är märkligheter. Det måste sägas.
Alltså, oavsett vad man kommer fram till, när B-provet är analyserat, så ska ju den aktuella tränaren stängas av direkt.
Det borde vara så.
Tycker man.
I väntan på utredning, så att säga.
Men man kan ju bara, som sagt, att det tar ett år, då vill man ju tänka så här då, om man ska vara snäll, att ja, men då var ju det här väldigt, väldigt komplicerat då, men det har ju inte diskuterats överhuvudtaget om det nu var och är så komplicerat. Så att ett år...
Ja, Wahlmans svar är detta: hej, av flera olika anledningar har det tyvärr dragit ut på tiden, men på torsdag denna veckan ska stad samlas för att fatta beslut i ärendet.
Men han har inne lite tyvärr.
Ja, de har haft en del med propulsion att göra kanske då.
Henry,
ja, just det. Ja,
tyvärr.
Tyvärr.
Ja, och det tyder väl på att även han då tycker att det här inte har skötts på rätt sätt.
Nej. Ja, det finns förbättringspotential, då kan man säga.
Jag blev lite förvånad där när vi började prata om det här, att eller jag läste om det här och du tog upp det, Henrik. Det var det här med hårprov, att man tar hårprov. Man tänker att det känns ju lite udda, men... Men då kollade jag upp det. Det har man faktiskt ända sedan 2010 i större utsträckning börjat göra istället för urin- och blodprov då, därför att man kan upptäcka spår av dopning längre efter det har utförts då, så att man har möjlighet att haffa någon betydligt senare än tidigare då.
Jag vill ändå tro att det är ganska ovanligt faktiskt. Det är min gissning.
Ja, ST säger ju att det inte är det, men de verkar i alla fall behöva tid på sig för att hantera det när de får ett positivt svar då.
Vi byter ämne helt, som det brukar heta i nyhetsprogrammen eller i diverse sammanhang.
Ja.
Ramlade över ett avsnitt? Eller det gjorde jag egentligen inte. Vi har blivit lite påminna om att det finns ett avsnitt. Det finns flera avsnitt av det gamla, vad ska vi kalla den för? Vad var det egentligen? Kriminalserie? Snoken?
Ja, det är väl det närmaste man går. Ja, det var ju det. En privatdeckare som hade en hund som hette Turbo.
Ja, ja just det. Och som var mysig.
Ja,
och som precis. Var, ja. Ja, men där är ju då, finns en polis i ett avsnitt som upphovsmakaren, eftersom han väldigt mycket gillade den här personen, ville döpa till Jocko Persinen.
Hette polisen Jocko Persinen?
Nej, han hette så här. Vi ska lyssna på en scen här.
Tjena, Anders Grip. Jag snackar med Erlansson, han tipsade mig om dig. Han sa att om det är någon som vet något om stulna bilar så är det Jocko Persson.
Alltså han sa det. Erlansson är en skit, totalt hjälplös. Hur han kunde bli kommissarie en gåta.
Ja, men han sa att du var bra alltså.
En sak ska du ha klart för dig. Smicka biter inte på mig.
Nej, men jag bara citerar ju vad han sa, Jocko.
Jocko. Intendent Persson om jag får be.
Mm. Jo, då undrar jag om intendenten kanske skulle kunna hjälpa mig. Jag har en klient som har blivit av med en mycket exklusiv bil. Och nu har jag en känsla av att det inte är vanliga biltjuvar. Så...
Känsla? Du är en känsla. För det första sysslar vi inte med känslor på den här avdelningen, utan vi håller oss till fakta. För det andra så delar vi inte ut fakta till vem som helst.
Amen.
Och för det tredje är det polisens sak att ta reda på stulna bilar. Men emellertid, jag kan hjälpa dig med din anmälan.
Ja, det blev inte Jocko Persson, eftersom Jocko inte var helt bekväm att han skulle
han ville ta snut.
Han vill inte ha namnet rakt upp och ner, utan det blev en liten kompromiss. Det blev Jocko Persson då, som vi har här i avsnittet.
Ja, men framförallt också Jocko. Att man får in det här att förklara det som så många inte var så bra på, vad han hette för någonting. Det var ju Jocko, men här blir jag tillrättavisad. Vad heter han? Thomas Lausto? Vad heter han?
Thomas Laustiola heter han. Den här skådespelaren då som får äran att skildra Jocko Persson. Hård och rättvis. Man blir ju orolig. Nu blir jag sugen och kolla gamla snoken avsnitt, känner jag. Det var ju rätt puttrigt.
Ja, det var ju det lite var... må bra krim, kan man ju säga. Det var ju inte så där. Det var lite mera Kalle Blomkvist över det än Bäck.
Ja, jag...
Kling och klang.
Undrar om man tycker att det går alldeles för långsamt i så här, vad kan det vara, 25 år senare, 20 år senare. Det går lite långsamt, kanske.
Det gör det ju men säkert. Härligt. Det gör det säkert. Mycket mysiga miljöer också. Det ändras mycket i Stockholm på 25 år. Det är mycket sånt verkligen att se där också.
Ja, Jocko Persson.
Jocko.
Du ser. Vi ska lyssna på ett klipp här från en tavlopp. En upplaga av Kalmarsunds pokalen.
På gång i spåren nummer 6 Yorktown Gunner hänger i spåren, gör även nummer 10 Jaded 500 meterna på 1.09. Då är det 6 Yorktown Gunner som leder, har utvändigt 10 Jaded, 2 Papa Key i andra par, utvändigt följs av nummer 5 What to Man. Inte på långsidan, det är bra fart där framme, det är nummer 10 Jaded som uppvaktar stenhårt utvändigt nummer 6 Yorktown Gunner. Upp här då till varning i en 11,7, vi har i täten 6 Yorktown Gunner, utvändigt har vi nummer 10 Jaded, från bakspår kommer då nummer 9 Skogans Joker på gång i tredje. Så ser det ut här vid upploppets början i Kalmarsundspokalen, Jaded finns i andra spår. Invändigt har vi Yorktown Gunner nummer 6, fast nu mellan hästar nummer 4 Ruby Singh. Det är 10 Jaded som har fått en stentuff resa, men tackar för sällskapet 100 meter från mål. Det är Kihlström, det är 10 Jaded.
2008 alltså Kalmarsundspokalen som vanns av Jaded för 2002. Vad har ni för känslor för Jaded?
Han var elegant.
Mm.
Och härlig trav. Ja, naturligtvis, det måste jag säga. Och tillhörde ju eliten, fast han fick väl aldrig den där riktiga fullträffen, kan man säga så?
Han vann kriteriet då. Jag var i den stora segern såklart. Ja. Men ingen
men jag tänker som äldre så. Han var ju med där och hugg i Elitloppet och så vidare.
Han var ju oerhört nära. Oerhört ja, nära att vinna i Elitloppet 2009. Där hade ju kopplat greppet på Sahara Dynamite. Gått utvändigt om den i ett varv. Men då kom ju Åke Svanstedt med Torvald Palema och slog av honom på sista 50-75 meterna där. Då var JD oerhört tapper.
De hade ju en bra årgång där, Jadid och Chokos.
Ja, men jag tänkte, ja, precis. Jag tänkte ställa den här frågan till er här nu. Likt om man var syntare eller hårdrockare på 80-talet. Eller på under 90-talet om man var Oasis eller Blur. Var ni Jadid eller Chokos?
Ja, jag var Jadid, absolut. Jag tyckte det var stor, ja, i mitt huvud. Och mina ögon stor skillnad på det. Jag tyckte Jadid var väldigt häftig. När han verkligen fungerade så var han ju otroligt kapabel.
Ja, jag var Chokos faktiskt.
Ja.
Jag var Chokos. Ja, jag gillar Chokos som tusan.
Ja, jag gillar. Jag hade, Jadid var nog som Magnus säger för mig också. Sen har det väl visat sig i aven att Chokos har lyckats bättre än Jadid. Så att där hade du ju rätt ändå.
Slut då.
Du är bra på de här aven. Jadid
61. Ja, Jadid 61 segrar på 24 start. Eller 24 segrar på 61 starter. 7,8 miljoner intjänat. Och Chokos då 51 starter, 14 segrar. 4,8 miljoner. Men då ska man ju veta att han blev fråntagen segern i Europaderbyt och hade ju väl fått ett par miljoner till där då.
Ja, men det, alltså, helt plötsligt ska du räkna in segrar det dopade här, men varför han är detta?
Nej, men
skärpning där nere i Skåne alltså.
Jag vill bara ha sagt
att så kan man inte säga.
Nej, okej. Okay. Så jag kommer alltså, att säga känner Jocke och säger
då. Giganteo sprang in x antal miljoner, men egentligen så ska man räkna bort 2 miljoner för han var egentligen bara två i Prydansrik.
Nej, men inte tillåtet ens liksom en stjärna längst ner och sen ska en fotnot.
Ja. Sprang egentligen in. Nej.
Ja.
Ja, men du är förlåten, men Henrik. Du är förlåten.
Båda var efter Express. Om jag nu minns.
Ja, men sen har vi Aven då. 139 registrerade svenskfödda för Jaded. 285 segrar på 2800 starter ungefär. 21 miljoner i totals finsumma. Värdeomdöme C. Chokos 142 nästan lika många alltså, eller stort sett lika många. 2649 starter, 254 segrar och 31 miljoner, 10 miljoner mer då, insprunget för Chokos avkommorna. Värde
till det bidraget med 6-7 där.
Ja just det, värde om de A.
Alltså det blir hela programmet de menar man. Pandemotör, pappa till Gops fyraåring och så de här, Jadid, Chokos och Hos Ho.
Ja, det får vi lugna oss. Ja, men en fin häst som sagt, Jadid också, och vinnare av Kalmarsunds pokalen 2008 då, som vi hörde. Var det någon som kikade på E3-uttagningarna som ju kördes på Sundbyholm under söndagen?
Ja, inte hela söndagen dock. Jag körde en snabb repris på sent på kvällen, så gick jag igenom alla loppen och tittade på dem i alla fall. Det gick som vanligt fort. Det går inte att fatta någonting. Man är glad att man inte har en treåring. Det känns ju helt meningslöst att ha en treåring. Det gick fort.
Jag såg inte på det. Jag noterade att båt kvalade in 6 hästar. Det understryker ju hur framgångsrik han är just i de här loppen.
Ja, han är bra på E3.
Det
är
ju mest, Magnus.
Vad sa du?
E3-kungen kallas han uppenbart. Eller ja. Uppenbart, det visste vi ju. Befäste den titeln.
Har det något som stack ut, Magnus?
Vi pratade ju om i förra veckan om det här mötet mellan Borups Victory och In Case of Fire. Och det blev ju ett möte mellan dem där faktiskt Borups Victory förvånansvärt nog blev favorit. Kom till ledningen och hade In Case of Fire utvändigt om sig. In Case of Fire kopplade greppet in på upploppet, men då kom Jerry Rordans Donizetti som hade gått sista, var det 700-800 meterna, något sånt där i tredje spår, och han var riktigt bra. Det var ju In Case of Fire också, fantastiskt bra prestation, medan Borups Victory svek som bara femma och inte gick vidare då. Men jag tyckte att de här två, Donizetti och framförallt In Case of Fire, de var bra, väldigt bra båda två. Men In Case of Fire, slipper han gå utvändigt ledaren så blir han nog inte så jättelätt att slå i finalen.
Jag läste på travronden, jag försökte få tag på resultaten den vägen, och där stod det att han kopplade segergreppet i ja, Case of Fire.
Det kändes ju så.
Så jag fattade inte om han vann eller inte.
Men nej, jag förstår.
Jag fick reda på att han inte vann.
Ja, ja, det var ju knepigt.
Du slutade där efter segergreppet, då la du ner läsningen.
Nej, ja, det framgick inte av texten senare, vem som var först i mål. Ja, kopplar man ett segergrepp så är det ju seger. Kan man tycka.
Ja, precis. Ja. Det var som ett live-referat helt enkelt och som på något sätt gick vidare till slutreferat också.
Blir det då Svante Båd som sitter i favoritposition i båda avdelningarna?
Ja, jag tänker ändå att jag tror att det blir Joakim Elving och In Case of Fire som är favorit på hingstsidan där och hingstvallaksidan. Men på storsidan så känns det som att Svante Båd har det ganska väl förspänt. Han har ju både The Glorious UM och Melby Jinx som ju tog sig förbi stallkompisen Melby Joker. Eller förlåt, inte stallkompisen. Nu var vi där igen. Melby Joker är inte stallkompis, men det är en från samma gård.
Man kan säga det. Det tillhör ju Rune Anderssons Melby Gård stall.
Det är riktigt.
Kanske aldrig har varit mer rätt på det än så.
Nej, precis. Tänk till och med jag får till det ibland. Nej, men så att Båt har det väl förspänt. Det får man ju säga där. Han har ju också Lasil Boko, ska jag säga, som vann ett av de här storuttagningarna. Men som sagt, ja. Det gick fort. Man blir höll på att säga fartblind när man tittar på det här, men det är, ja.
Flera tolvtider över full väg, va?
Ja, precis. Och en del till och med som sprang fortare än så. I Domenius Sis så sprang LO 9.
Har det inte Going Kronos som chockade och vann på de tolvtid när han vann långa E3 för ganska många år sedan?
Going Kronos, och det är ett massivt stöd han får av publiken. Här kommer segergesten från Kondini. 4 Going Kronos har pulveriserat sina motståndare.
12-2.
Ja, det är nytt världsrekord. Det är en ruggig häst alltså. Jag har inga ord.
Är ni inte bättre än vilken Kronos den här?
Nej, men lika bra.
Och nu är det...
Ja, det är vardag. Man går ju nästan inte, man får nästan inte ens pengar om man springer så nu.
Nej.
Om vi överdriver lite.
Har du kikat någonting på... Vi fick in lite poddvinnare, va? I din extra sändning där.
Ja, det är ju, ja, alltså det blir ju alltid pannkaka när man säger den bästa spiken totalfloppar som Balsamine Font gjorde. Det är ju jättetråkigt, men jag hade ju i alla fall Jörgen Westholms kallblod där som vann. Som jag såklart också har tappat namnet på, för den också hette ungefär likadant som någon annan. I det här kallblodsloppet så var det ju fyra hästar som hette någonting med Guli. Och den jag ju trodde mest på var ju Guli Rubin, som Erik Adelsson körde åt Jörgen Westholm, och han avslutade ju jättebra och vann, och det var ju en chansspik. Men som sagt, Balsamine Font floppade ju fullständigt som den jag tyckte var bästa spiken, och sen hade jag ju också Moni Viking som jag också trodde väldigt mycket på, som väl var jätteduktig, men det räckte ju inte ändå.
Så kika någonting till Kalmar.
Alltså, det är ju, nu är det ju det här midsommar, och det normala är ju att det är ganska travfyllt. Man har åkt till Rättvik åtminstone en gång av två under midsommar, och sen är det Kalmar som på något sätt då avslutar. Men jag har inte kommit så långt, så att det ligger så långt fram i tiden, känns det som, söndag. Det är en hel midsommar emellan, så att just den här veckan så kanske det kan bli... Jag är ju inne på att det kan vara en V75-paus. Det är inte så spelstimulerande, men jag tror inte jag kommer att kasta mig över V75 den här helgen. Jag ska umgås med goda vänner och annat. Jag tror att travet får stå tillbaka. Får man säga så i en travpodd?
Du gör en axel här att rekommendera folk i ett spelprogram. Som rekommenderar folk i ett spelprogram att gå över.
Sämre förebild kan jag ha, känner jag.
Ja. Ja,
så jag tittade lite grann. Howdy Quick. Hans Grebas häst. Nu med Björn Goop.
Just det. Och då pratar vi avdelning
4. Möter Napoleon Cash.
Just det.
Med två bra hästar.
Mm. Men det kan du vara något på spåren, tror jag. Napoleon Cash var ju duktig i årsdebuten där på Lindesberg. Men ändå, det är klart han kanske går framåt naturligtvis. Men Krebas häst är ju intressant, och Björn upp är ju givetvis jättespännande.
Håll starta sen. Ja.
Det var ju sugen ändå.
Och så hoppas jag på Lucifer Lane i sista då.
Ja, just det.
Den får väl dödens atom på något.
Vilken sa du nu här?
Lucifer Lane.
Ja!
Kalmar könspokalen.
Får den dödens på?
Osterch kanske, eller Cockstyle. Nej, Cockstyle kanske inte kan öppna. Nej, kanske ta ledning då. Ja. Arambuco debut för Per Nordström.
Ja, just det.
Mm, och sen har vi diamanten. Alltså, det är mer, nu blir det... Ah, jag ska Brother ju fira midsommar, har jag sagt. Och Brother Bill är med också.
Nu tackar vi för idag, tycker jag.
Ja, annars så man, måste jag spela V75.
Åren. Ja.
Mm. Hej då.
Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.